Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 553. Vår huvudsponsor är ju Nordnet Markets, Nordnets eget utbud av börshandlade produkter, eller ETP:er som det också kallas. Man hittar dem på nordnet.se under börs och marknad eller genom att söka i sökrutan. Men innan vi berättar mer om dem så vill vi poängtera att det handlar om komplicerade och riskfyllda produkter. Om du ska handla med dem så måste du ha en god förståelse för produkternas villkor och egenskaper. Så läs på ordentligt på nordnet.se/markets.
En ETP, Exchange Traded Product, eller börshandlad produkt som det heter på svenska, handlas precis som en aktie på börsen. Den stora skillnaden mellan en ETP och en aktie är att det alltid finns en market maker som ställer priser som du handlar emot. Alltså, även om inte andra handlar produkten, så ser market makern till att det finns likviditet så du kan köpa och sälja när du vill.
Precis, och börshandlade produkter, det är ett sätt att exponera sig mot en mängd olika tillgångsslag som annars kan vara svåråtkomliga för dig som privatperson. Exempelvis index, råvaror eller valuta. Du kan få avkastning i både upp- och nedgång och investera med eller utan hävstång. Och hävstång innebär då att investeringen ökar eller minskar mer i värde än den underliggande tillgången. Nordnet Markets produkter handlas courtagefritt för order över 1000 kronor. Och olika börshandlade produkter har olika egenskaper och riskprofiler. Det är därför viktigt att du läser på för att se vilken produkt som passar just dig och din investering. Hela det investerade kapitalet kan gå förlorat och historisk avkastning, det är inte någon garanti för framtida avkastning.
Och med det säger vi stort tack Nordnet Markets!
Vad kommer att avhandlas i dagens börspodden, John?
Ja, men det händer ju väldigt mycket. Det är H&M-rapport. Vi har lite blankare attacker och ja, man har tittat på ett och annat case såklart för att inte göra lyssnarna besvikna.
Mycket bra sammanfattat.
Tack.
Om du ska sälja eller byta upp din nuvarande bil, ja, då ska du lyssna. För den här veckan så är vi sponsrade av vännerna på Carla. Alltså Carla med C. Och det är Carla.se. Carla köper, säljer och leasar elbilar och laddhybrider online. Och John, du vet ju att Carla har rätt så nöjda kunder.
De har Sveriges nöjdaste kunder, Johan, med 4,8 av 5 i betyg. Och det är väldigt, väldigt bra. Och det är lätt att förstå varför.
Ja, för att det är så smidigt och enkelt att göra bilaffärer med Carla. Och den här veckan så tänkte jag att vi skulle titta lite på det här med att byta in sin gamla bil eller bara sälja sin gamla bil till Carla. För att det är så att om man går runt och är sugen på att sälja sin elbil eller laddbrydd och vill få riktigt bra betalt, ja, då ska man gå in på Carla.se och knappa in bilinfon för att få en snabb och gratis värdering och ett bud. Och om man sedan godkänner det här budet, ja, då kommer Carla och hämtar upp bilen i hela Sverige och pengarna finns på kontot direkt vid upphämtning. Låter väl rätt så smidigt, va?
Väldigt, väldigt smidigt, och det finns nu 360 bilar att välja mellan på Carlas hemsida. Så att det finns verkligen ett fint utbud om man är sugen på nytt.
Ja, och hittar man någon där då av alla de här bilarna, då kan man ju faktiskt byta in sin gamla bil. Oavsett om det är en fossilbil eller en elbil. Och endast betala mellanskillnaden. Carla hämtar upp din gamla bil och levererar den nya samtidigt. Helt gratis och som alltid on. Vad är det?
Ja, du får provköra gratis.
Öppet köp.
Ja.
Så man kan provköra hemma.
Nästan overkligt bra.
Ja, det är det faktiskt. Så inga konstigheter helt enkelt. Gå in på Carla.se, och det är då Carla med C, och få en gratis värdering av din bil nu. Vi säger stort tack till Carla!
Johan, Dr. Bass i Saxon Index är i 2550.
Oj, det var ett högt nummer.
Det är faktiskt ett ganska högt nummer, och då har ju också en hel del utdelningar gått iväg. Så att index är väl, ja, men ganska högt får man säga.
Är det old time igen?
Får man nästan säga, ja.
Nästan varje dag nu.
Ja, det ska ju vara vart 85:e dag, sa någon, att det ska vara nytt all time high. Men vi får varenda dag här.
Lite oftare än så. Men jag tycker liksom inte riktigt att man känner den här ATH-känslan lite längre ner bland bolagsstorlekarna. Eller?
Nej, det
är fortfarande en liten bit kvar innan det känns som att det är hås bland småbolagen.
Ja, men det är väl ganska uttjatat segment att det går dåligt för småbolagen.
Ja, men någon gång måste du vända, eller?
Till ännu sämre, eller?
Nej, men jag tänker mig att om det här håller i sig så kommer det också komma att sippra ner. Den här riskaptiten som vi sett när det gäller noteringar nu sista veckan är väl ändå ett litet tecken på det. Både i liksom USA och ja, den här svenska Carnell blev ju lyckad till exempel.
Ja, det var många som skickade och tackade för gratispengarna.
Ja, men så är det. Ja, men det får man väl hoppas på helt enkelt. För vi har väl ett lite mer portföljer med lite mindre bolag i som inte riktigt har kommit igång än.
Ja, och lite är det ju så, om börsen fortsätter upp så bör det ju vara något tecken på att ekonomin går bättre, och då borde det också så småningom nå småbolagen.
Ja, och det känns också, om vi ska avsluta med en sista betraktelse kring småbolagen, att de lever lite mer i nutid medan storbolagen går lite mer förväg.
Så är det. Ja. Men har du blivit haussad nu eller vad
det som händer? Nej, bara säger det. Men jag måste ju försöka hoppas på det.
Jag hade ändå förväntat mig att du skulle känna lite så här oro för att vi var på så höga nivåer. Nosebleed level eller
jo,
sånt.
Jo, men det gör jag också.
Också?
Ja. Och så såg jag att det var en liten börsprofil ute igår och snacka. Spred, köper, råd, vitt och brett kring sig.
Det gjorde det all. Ja. Var det Dave's mest lästa artikel?
Det vet jag inte. Tror inte det va?
Jag tror det faktiskt.
Okej. Men du hävdade ju att den här bäsen... Vilken bäs är det du syftar på? Det vet jag inte. Men att den har nått redaktionerna?
Ja, men lite så känner jag faktiskt nu. Att det börjar skrivas mer och mer negativt. Lite oro. Har du märkt det här stora tronskiftet på det?
Nej.
Att, har du inte?
Berätta så ska jag se om jag har märkt det.
Larger than life. Henrik Mittelman får ju numera bara en sida i det. Jämfört med att han har haft så här mittenuppslaget i flera år. Har han haft.
Det tänkte jag på i veckan faktiskt. Hans senaste krönika blev inte alls så pushad.
Nej, och fick bara en halv sida där. Det var inte riktigt det han hade velat.
Snart blir det någon bilaga som man får husera i kanske.
Ja, man skulle vilja säga hur det mötet gick till. Nej, Henrik Mittelman fick reda på att han bara behöver skriva hälften så många ord. Bröt han ihop lite grann. För det har ju blivit ett tronskifte där att Rickard Bråsa har ju fått mer och mer utrymme att skriva bäsartiklar om Ratos, Intrum och så vidare. De har tagit en mer negativ approach.
Mm, kanske inte så fel.
Ut med Mittelman, in med Bråse.
Mm.
Så är det.
Så är det. Bra, något mer om det?
Nej.
Nej, det var det du hade sett. Ska vi gå vidare då till... Det här med kurslarm.
Ja, men tycker jag. Det är en ganska rolig företeelse som folk håller på med. Och det här att man ofta tar en orimlig kurs och så sätter man ett kurslarm på där. Och så säger man att när aktien står i den så ska jag köpa. Det känner du igen.
Ja.
Men så när aktien väl når det här kurslarmet, typ 9 under 50-lappen, hur sugen är man då på att köpa? Ganska lite va? Just eftersom det har hänt så enormt mycket dåliga saker på vägen dit som gör att allt ser helt annorlunda ut än vad det gjorde när kursen var på topp. Och man drömde om att få komma in billigt i Nibe. Och när vi ändå pratar om Nibe så... När den aktien var på topp, en bra bit över 100-lappen, så var ju elpriserna skyhöga. Alla skulle renovera, bostadspriserna på topp och räntorna låga. Nu när aktien står i 50 så är ju i princip allt tvärtom. Plus att det liksom ryktas lite att Gert-Erik har gått in i någon typ av Biden-mode. Mm. Plus att att du dessutom har fått Dart emot dig med hans nya satsning. Så lite kan man väl säga att det är bortkastad tid att hålla på med kurslarm. Det viktigaste på börsen är att vara flexibel.
Ja, men bra, kul att du tog upp Nibe där. Jag tänkte egentligen prata om Nibe senare idag, men kanske kan dra det direkt då.
Gör det.
För att jag har ju också noterat... Det här haveriet som aktien hållit på med sista året. Ner nästan 30% bara i år. Och det beror ju på allt det du tog upp precis. De guidade också i Q4 för att det ska vara svagt nu. Åtminstone ett par kvartal till. Svag efterfrågan och distributörerna sitter på jättestora lager och så vidare. Så att det går helt enkelt jättedåligt. Och sen efter rapporten så har det fortsatt att komma sänkningar från analytiker. Dåliga signaler från konkurrenter. Som pekar på liksom en ännu svagare utveckling under inledningen av året än väntat. Och att det kanske dröjer lite längre, till och med en två kvartal innan det vänder. Utan det kanske blir framåt slutet på året. Och det jag också tänkte ta upp här, precis det du var inne på med Gert-Erik. Att han har ju gått från älskad till hatad, skulle jag säga nu. Jag hör många som liksom nu ser fram emot att han ska avgå. Och säger att liksom, den dagen Gert-Erik avgår så kommer aktien att gå upp jättemycket. Vad tror du om det?
Ja, men jag tror att det är möjligt och det hänger nog ihop lite med deras egen lynnighet. Ungefär som att Ilja var ju tokälskad på vägen upp och hatad på vägen ner. Och jag tror det sprider sig någon lynnighet även till företagsledarna. Att de känner att folk är på dem. Anders Ström är väl lite liknande där. Gillar att prata med media när det gick upp och sen när det gick ner säger de ingenting. Så att,
fast Gert-Erik har ju pratat med och varit ganska så här spydig och trevlig. Jag tror det också har... Det har väl liksom bidragit.
Ja, Ja, men det är väl dags för ert Erik att lägga upp handskarna på hyllan.
Lite så. Men det jag också börjar höra, när man ska prata om vad man hör på stan.
Ja, berätta.
Är ju liksom att
Johans egna lilla börsgolv.
Att det man kan då definiera som smart money, om man får göra det. Ändå
det är inte Börspodden portföljen.
Det är inte. Börja liksom doppa tårna lite lätt in i aktien här. För så här, det blir ju tufft ett tag till. Men man kan ju inte köpa när det redan har hänt, för då är det för sent. Och den teorin kan man ju köpa lite grann. Sen är det kanske inte Nibe superbilligt här, men ja, jag vet inte. Det ser ju aldrig jättebilligt ut när det är dags att köpa på något sätt. Så att jag tycker ändå att det kan vara värt att hålla koll på Nibe, just den här aspekten att vi börjar närma oss där det är som mörkast nu, tror jag.
Ja, håller helt med. Och det är också något jag har tänkt på, det här med utbombade sektorer. Att det vänder ju nästan alltid någon gång. Och då under den här utbombade perioden, om man köper en aktie som är i en utbombad sektor, att det är ingen som någonsin, och det gäller ju inte då Nibe, men det är ingen som någonsin har startat en konkurrerande verksamhet under de tuffa perioderna. Om man då kör den här börsens klassiska regel, det som på engelska kallas för undershoota och overshoota, kanske lite svengelska får man säga. Men det faktum att börsen alltid tar i för mycket åt båda hållen, och det gäller ju verkligen Nibe, i alla fall på uppsidan, hur enormt övervärderat det var. Och det är ju inte Gert-Eriks fel, får man väl ändå säga.
Nej.
Men då, om du tänker till exempel som vi pratade om förra veckan med bygghandlare, det har ju inte startat särskilt många bygghandlare de senaste åren. Hur många bostadsbyggare har det startat? Inga.
Nej.
Hur många butikskedjor har liksom öppnats? Inga heller. Snarare är väl liksom svaret att det är negativt, att det har minskat och lagts ner. Och då alla som har klarat sig och överlevt på börsen, så har man ju faktiskt en väldigt bra position när det väl vänder, för det blir någon typ av guldålder för de som finns kvar då. Och då händer ju det på börsen att den overshootar istället och tänker att så här bra kommer det alltid vara, fast kanske ännu bättre. Och så får man rekordpriser på sina aktier under en period innan det återgår till någon slags normal värde. Så mitt tips är ju att titta på hatade bolag i hatade sektorer.
Börscykeln förklarad av John.
Ja, men lite så.
Ja, men det stämmer ju. Absolut. Vi går vidare till det här budet som vi fick i veckan. Awardit.
Efterlängtat bud. Får jag börja lite där?
Dock, eller? Var det efterlängtat?
Ja, men det har ändå snackats mycket om att det skulle komma något.
Men sen är många sura som äger aktien.
Ja, men det har väl lite, får väl småspararna skylla sig själva. Jag skulle benämna det här som småspararförbannelsen. Att många har kommit in i det här caset och sen när man har blivit besviken så har småspararna vräkt ut aktier. Och då liksom har aktien gått ner så mycket så att management tycker det är fyndläge att betala en 40% i premie för att köpa ut det. Och sen har man väl hört nu här, det har väl säkert du också hört, som hört så mycket på stan.
Ja, har hört saker, ja.
Det med att småspararna har samlat ihop över 10% av rösterna här för att blocka budet.
Litet gäng.
Ja, för de tycker det är för lågt. Och man kan ju förstå dem, tycker jag, för att de har här en aktie som går ganska bra. Den har ju varit uppe på väldigt höga nivåer. Och så gör man vansinnesförvärv. Så man tar massa kostnader för nedskrivningar och så vidare. Och strukturerar upp verksamheten. Och just innan det hunnit vända så lägger ledningen ett bud. Det hade ju varit en annan sak om en yttre ägare hade köpt det här. Men att just det är folket på insidan som köper, så får man ju lite känslan av att man blir lurad. Så jag skulle absolut inte utesluta att man kommer få till någon typ av budhöjning här. Jag vet inte vad du säger.
Nej, du sa väl ungefär det som jag hade tänkt säga. Och jag håller med dig att det känns som att...
Du är som så här tjejerna i klassen. Som han sa det jag hade tänkt säga. Räckte upp handen.
Ja, så är jag. Ska jag säga något eller?
Nej, men säg något annat.
Nej, men jag
elaborate.
Tror också... Jag tror också att det finns hygglig möjlighet till en liten budhöjning. En tia.
En tia.
Ish. 15. Vem vet. Möjligtvis om de nu lyckas enas de här småägarna och komma ihop med 10%. Det verkar ju ändå som att det finns goda möjligheter till det.
Ja, 145 spänn är ju inte omöjligt.
Nej, precis. Och som du säger, de som köper vet vad de köper. Då kan de nog tänka sig höja lite grann bara för att få det överstökat.
Och ofta lägger man ju inte sitt högsta bud direkt.
Nej.
Som jag brukar säga när jag köper bolag.
Nej, så är det. Sen har du ju en ganska aktiv vd-bytarperiod nu.
Det är det.
I veckan, så, eller kanske bara igår till och med, så avgick ju den här Anders Storm. Vilket bolag var han vd för?
Sivers.
Sivers, ja.
Han är ju en profil.
Litet favoritbolag för dig.
Ja, han har ju varit på Penser Friends och Penser många gånger. Alla som någonsin har haft med Penser att göra har liksom blivit inlurade i Sivers.
Och han, den här Storm har väl varit lite av en sån här chief horse evangelist för Sivers-aktien.
Verkligen. Ja.
Skickat olika så här raket-emojis på Twitter och skulle ta bolag till large cap, tror han har sagt, va?
Okej.
Okay. Mm. Så att det är ju, gillar man honom så är det ett bakslag för Sivers och Sivers-aktien.
Och det var det väl också när han gick ner så mycket på beskedet att han lämnade.
Ja, exakt. Och jag såg att det på diverse Sivers forum nu spekuleras i att...
Vad heter du på dem när du är inne och
kollar? Nej, jag heter ingenting. Jag är liksom väldigt anonym betraktare.
Bara. Johan Isaksson.
Att Storm avgick för att det hade kommit in ett bud på Sivers som han tyckte var för lågt. Och då valde han att avgå. I typ liksom protest, antar jag. Det är ju en teori som man kan ha.
Ja.
Tycker ju kanske själv att den teorin är... Det känns inte som topp 10-teori.
Det är inte det bästa man har hört. Nej,
skulle nog vara första gången det händer att faktiskt att en vd avgår i någon slags så här kränkthet över att man har fått ett för lågt bud på sig.
Då blev han vansinnig. Ja. Då klarar han inte av det. Om hans jobb värderades så lågt.
Ja. Nej, då kan det vara. Ja. Då har vi kan.
Ja.
Trist.
Men du har hört mycket på stan, Johan. Och alla, att du liksom searchar forum och sånt. Adderat något i Börspodden, känner jag.
Tack. Ska vi ta att runda av första delen här, John, med världens bästa säljare?
Ja, han har jag hittat faktiskt.
Kanske kan vara något för alla rekryteringskonsulter där ute nu. Ja, spetsa öronen.
Tycker jag ni ska göra här. För jag vet inte, det lär ju du har sett, men jag läste om Svenska Spels rekordbot på 100 miljoner kronor. Och det var lite intressant att läsa om det, för att det gör ju att priset till världens bästa säljare går till rekryteraren som pitchade in Patrik Hofbauer till Telias styrelse. Alltså Patrik Hofbauer var ju tidigare vd på Svenska Spel och nu fick han jobbet som vd på Telia. Och
mannen som lyckades liksom konkursa ett monopol på fysiska kasinon.
Ja, helt otroligt. Och det här med uttrycket att sälja sand i Sahara, det är liksom lätt i jämförelse med att sälja en Patrik Hofbauer som vd på ett av Sveriges största bolag. Det han har lämnat efter sig här är ju helt otroligt. Svenska Spel går ju riktigt dåligt. De har fått enorma böter nu. De tappar marknadsandelar. Och ja, men det du nämnde här med att man har haft monopol på fysiska kasinon i Sveriges största städer. Som man sen får lägga ner helt eller bara kan ha öppet vissa dagar. Så att vad styrelsen i Telia ser i Hoffa... Patrik Hofbauer har ju inte styrt Svenska Spel till toppnivåer.
Nej.
Och jag kan inte se vad Telia ser i den här snubben. Så att, men för alla aktieägare skull så får vi hoppas att jag har fel den här gången.
Vi är den veckan sponsrade av fondbolaget Kliens kapitalförvaltning, och vi har berättat om Kliens högpresterande svenska aktiefonder i många år, men det finns mycket mer än så i deras utbud, som till exempel fonden Kliens globalt småbolag.
Och idag en liten överraskning till dig, Johan. Vi ska testa dina aktiekunskaper. Jag har en frågesport förberedd.
Ja.
Är du redo? Svenska småbolag. Vad sysslar Castellum med?
Det är väl faktiskt fastigheter, John.
Bra, Johan. Afro då?
Ja, det är ju faktiskt en teknikkonsult.
Det är det verkligen. Och sen kör vi Lime. Vad gör de?
Det är ju ett IT-bolag. CRM-system om jag inte har fel.
Helt rätt, Johan. Du är minst 100%. Men nu ska vi levela upp det här en nivå och ta några rejäla kliv ut i den stora vida världen. Så vi ska se hur dina kunskaper är där. Om jag börjar med Comfort Systems, vad gör de?
Det var väl lite svårare.
Det vet du inte.
Någon typ av system, känner jag.
Det är helt fel. Det här är ett verkstadsbolag som reparerar och renoverar och ersätter komponenter. Ett annat bolag, Johan, Digital Bridge Group.
Ja, det är någonting med broar, låter det som.
Helt fel.
Digitala broar.
Ja, ja, det var lite bättre gissning. Det här är ett bolag som investerar i digital infrastruktur. Och så har jag ett sista bolag åter, Johan. Element Solutions.
Ja, men det låter ju lätt, va? Någon typ av element.
Du är lite på level 1-humör. Fel igen. De producerar och säljer specialkemikalier som används i tillverkning av elektronik. Johan, det du just nu har illustrerat är faktiskt en härlig grej. Att man har väldigt bra koll på de svenska småbolagen och deras verksamheter. Men man har väldigt, väldigt lite koll på världen utanför Sverige.
Ja, och det är väl precis därför som Klient startar sin globala småbolagsfond. Comfort Systems, Digital Bridge och Element Solutions ingår allihop i fonden Klients global småbolag. Och om det här låter som det kan vara något för dig, och du tänker att jag vill veta mer om Klients global småbolag och hur man ska göra för att investera i den här fonden, ja, då går man in på till exempel Avanza, Nordnet eller Saver. Där får man mer information om fonden och var och hur du ska göra för att investera i den. Men kom ihåg att det stora avkastning är en garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde, och det är inte säkert att få tillbaka i hela det insatta kapitalet. Och med det säger vi ett stort tack till Klients kapitalförvaltning. Nu, John, har jag en ny trade att presentera för dig.
Jaså? Du är intresserad när du är så här på hugget.
Gurander-traden.
Okej.
Vad tänker du när jag säger så?
Ja, men det är väl något styrelseproffs, eller?
Jag känner att vi måste börja liksom från början här, kanske. Jan Gurander.
Ja.
Han valdes ju i veckan äntligen till ny styrelseförande i SCT. Det känner du till. Många hoppas ju på att han ska kunna vända den här aktiens usla trend. Men vad har vi då på Gurander?
Jag vet inte, Johan.
Har du ingenting på honom?
Typ inte.
Varit Lundstedts liksom högra hand i Volvo i säkert 10 år. Finanschef, vice, vad heter det, koncernchef och så vidare. Liksom högst delaktig i Volvos fantastiska utveckling.
Ja.
Kanske ska jag liksom skicka dig till Hägen för någon slags utbildning i Gurander.
Ja, jag såg att Hägen hade en ny rekordkurs på Volvo, så att det här låter ju positivt.
Okej, men då har du inte så mycket, för jag känner ju också att han har också kanske lite av någon slags stekar-aura, Gurander, känner jag. När man tittar på olika presentationer och bilder på honom. Som jag gör.
Ja, det låter oroväckande igen det här. Men visst.
Tänker faktiskt lite på, kommer du ihåg?
Jag har ingen aning om hur han ser ut.
Nej, det var ju dumt. Mm. Viggo Carlund, kommer du ihåg honom då?
Ja.
Gamla liksom Stenbecks-bossen.
Ja, han är ju mer känd.
Som också var i slutet stekare. Där. Ja, så här Göteborgs stekarprofil. Väldigt härlig.
Okej.
Okay. Var ju styrelseordförande i NetEnt under liksom glansdagarna.
All right.
Ja, men det är lite den känslan jag har kring Gurander. Och SCT har ju ändå varit en besvikelse ända sedan avknoppningen från SCA. Men nu ska då Gurander styra upp några aktien i likhet med Volvo. Och många hoppas ju också att det blir en ny vd när han kanske blivit lite varm i kläderna, och det är väl inte alls omöjligt. Efter den här vindaförsäljningen så finns det också utrymme att hitta på lite alla möjliga värdeskapande grejer. Kanske lite förvärv, återköp och så vidare. Så att jag tycker att de här förändringsvindarna som blåser nu i och med Gurander, kombinerat med att man faktiskt kan köpa asset till en väldigt låg värdering. Aktien ska upp 30% bara för att handlas i linje med sitt liksom historiska snitt. Det gör ju att jag tycker att det ändå är en intressant trade att ta här nu. Vad säger du om det?
Ja, jag har ju väldigt liksom lågt förväntansvärde på styrelseordföranden.
Eftersom du inte visste någonting, lite besvikelse känner jag.
Nej, men det som behövs är ju ny vd på SCT.
Ja, men vart börjar man då? Vem utser
men Lundberg har ju inte kickat den här snubben på liksom 10 år, vilket han borde ha gjort. Men jag hoppas att han tar tag i det och kickar honom, för då är jag köpsugen. Och om du tror liksom aktien kommer gå upp för att Gert-Erik lämnar Nibe, så är det ingenting jämfört när Mange lämnar.
Men det är möjligt. Men jag tror att nu finns det i alla fall möjligheter att det ska hända.
Ja.
Innan liksom trött Per Boman gjorde ju ingenting.
Verkligen inte. Lite har det också varit så att man har letat anledningar till att få köpa SCT. Det känns som att det här är ytterligare en anledning. Men, och lite också som, jag vet inte, sportreferens. Nej, Brian Kidd, alltså Alex Fergusons högra hand, lämnade Man U för att starta en egen managerkarriär. Så gick det ju riktigt, riktigt dåligt.
Tänker så.
Så att det är möjligt att det här killen, han är kanske bara en högra hand. Han är ingen liksom chief.
Nej, jag är inte säker på det.
Vi får se vad han går
tror,
för då.
Okej, jag tror på honom.
Vi ger han 1 år.
Ja, det gör vi. 1 år.
Mm. Så. Och bort med Mange.
Precis. Bra. Ska vi gå till ett betydligt mycket mindre och anonymt bolag som man kan fråga sig varför de ens finns på börsen?
Jaså?
Skånemöllan,
Johan. Ja, men det är ju så här. Du vet den här nya Top Gun-filmen, har du sett den?
Nej, jag har inte gjort det.
Det finns på Netflix nu, men när Tompa Cruise då är ganska cool och svarar den här översten att that's one of life's mysteries om varför han aldrig blir promotad. Och något som varit ett av mina life mysteries på börsen, det är ju Skånemullans värdering.
Ja, den är konstig.
Ja, väldigt konstig, för det är ett bolag som gör mjöl. Och har ju alltid varit så bortom övervärderat.
Vet du vad deras punchline är?
Nej.
Med mjöl som möjlighet.
Okej. Okay. Grattis till det.
Ja, det är väl ungefär så det är.
Vad, med mjöl som möjlighet?
Det skriver de i sina kvartalsrapporter liksom som längst upp.
Okej. Okay. Starta inte PR-byrå. Så här, nu kommer jag nästan av mig för att jag blev så chockad. Men den här aktien har ju tappat 42% på ett år. Så frågan är ju då om aktien är köpvärd nu, som Affärsvärlden skulle skrivit. Och domen här är att den är inte köpvärd ännu tyvärr. Visst, 2023 blev ett riktigt dåligt år när det var en sån här dålig skörd. Så att priserna blev höga för dem när de skulle liksom omvandla vete till mjöl. Och jag tycker ändå man får räkna med det i såna här bolag att då och då kommer det bli dåliga skördar och man får betala mer för insatsvaran. Men även om du tittar på 2022 års lite dopade liksom hamstringsvinster som det var, är det ändå P28 nu efter kursnedgången, så att man blir inte jätteköpsugen. Hade Skånemullan varit ett så här privat kvarnbolag, då hade ju det liksom handlats till, då hade man köpt ut det för ebit liksom 4 typ.
Ja, ungefär. Är det märkligt?
Mm, så att den ska inte ha P28, det är fortfarande alldeles för dyrt.
Ja, så är det.
Men det är det som är grejen med mysterium, Johan, de bara fortsätter att finnas.
Exakt.
Så att jag har ändå inte löst mysteriet.
Nej, det har du inte gjort. Nej. Inte ens en liten steg närmare.
Men det är 40% mindre mysterium än det var för ett år sedan.
Mm, det är bra. H&M då, är det ett mysterium? Det är det väl inte?
Det är inte.
Ganska enkelt bolag.
Kul för nya vdn. Kanonstart får man säga.
Erver va? Daniel Erver.
Ja. Mm. Läste du, eller öppnar du rapporten?
Ja.
Stort om Börspodd göra det. Det var lite konstigt av vd-ordet att där man trodde det skulle vara en bild på honom så var det egentligen en bild på någon sån här toppmodel.
Mm.
Så då undrar man så här, vem är det här vdn?
Men han kanske inte heller är nöjd med sina pressbilder.
Nej, han ser ganska trött ut.
Ja, jag skulle vilja ha en tuffare bild på honom.
Ja, mer ska vi ringa någon fotograf? Vi vet ju verkligen hur man gör det där. Det har vi högsta kompetens
hur
på.
Som helst.
Ja.
Det är inte det där avgörs.
Det är det inte.
Uppenbarligen. Utan, rapporten var ju jättebra.
Lite svag start på mars va?
Ja, den var ju, om man ska anmärka på någonting så var det väl det. De växte 2% i mars. Känns ju lite sådär. Små, segt, men RVR står ju fast vid det här målet om att nå en rörelsemarginal på 10% här under 2024. Det var väldigt stark bruttomarginal i Q1 var det här va? Men det känns som att liksom, H&M börjar ju få ordning på kostnaderna, lönsamheten och så vidare. Men det som behövs nu för att ska lyfta på riktigt är ju lite bättre fart på försäljningen. Och Danne skriver ju i vd-ordet att högsta prioritet är att stärka försäljningen nu under 2024. H&M ska bygga om 250 butiker. Känns ju inte som en dag för tidigt givet hur dassiga många av H&Ms butiker känns jämfört med konkurrenternas tycker jag.
Verkligen, jag var ju på en butik
man börja, liksom.
I Miami och liksom chockerades över att de har sett ut precis likadana ut i 10 år i sträck, 20 år i sträck.
Ja. Så att det känns väl som en åtgärd som är rätt att göra. Och H&M har ju gått svagt i år också inför rapporten. Och är ner kanske, jag vet inte, 12-13% innan. Så att nu är väl någonstans even steven på året. Ja, ändå blir det svårt att bli superköpsugen tycker jag på H&M. Det var P17-18 kanske. Växer knappt. Ja.
Såg du vart de ökar försäljningen med? Att det enda stället de ökar försäljningen på var i Östeuropa. Mm. Det är nästan lite negativt tecken. Modelejonen i Östeuropa har fått upp ögonen för H&M. Då vet man att resten av världen är liksom på väg att bli mindre sugna.
Men en bra rapport då får jag säga.
Ja, verkligen. Kul. Och det är bra för börsen. Ja. Det är bra för familjen Persson blir positiva utdelningar. Det är bra för hela Sverige om det går bra för H&M.
Persson blir positiva. Vem är det bra för? Ja, förutom familjen.
Ja, jag blir glad om det går bra för dem. De är
värdare.
Ja, men faktiskt. Ibland dissar vi dem väldigt mycket. Men de är ju förmodligen de största skattebetalarna Sverige någonsin har haft. De har inte flyttat ut till massa andra länder. De håller inte på med konstiga upplägg.
Verkligen.
Utan det är en familj som har liksom strötslat pengar över det här landet. Ja. Så att all cred till dem. Jag är glad om det går bra för dem.
Ja, men det håller jag faktiskt med om, John. Det var en bra poäng som man kan glömma bort ibland. Någon som jag vet inte, du gillar ju Trump.
Ja, men lite faktiskt.
Du gillar när det går bra för Trump, eller?
Ja, men jag gillar när det händer saker. Och det gör det med Trump, kan man säga. Och jag vet inte, har du sett den här senaste på SPAC-fronten i USA?
Ja, jag såg den.
Ganska så kul, kan man säga. Och lite så förstår man ju hur galen världen är och har blivit här. Nu har ju Donald Trumps jättekassa sociala nätverk, Truth Social, klivit in på börsen. Har du något användarkonto där, Johan? Du som är ute på alla forum.
Faktiskt inte det. Nej, men, och det är inte så många andra som har det heller.
Nej, det är inte. Men de har ju klivit in på börsen via en SPAC. Och igår var den som mest upp 50%. Tickern är såklart den kära Donalds initialer. DJT. Börsvärdet är på sinnessjuka 70 miljarder kronor. Och det här på ett nätverk som omsätter ungefär 30 miljoner och förlorar 500 miljoner kronor.
Jag tror att de hade 5 miljoner användare, ja. Vilket ju är ofattbart lite.
Men något som också gör en häpen, gillar du när jag säger häpen, Johan? Ja. det är ju att svenska småsparare har hittat till det här.
Jaså.
Att 1000 avancianer och 600 nordnettare har hetsat in i den här aktien. Och i USA är det så att på de här olika högerforumen som finns där så har de tjatat om att man ska köpa den här aktien för att markera sitt stöd till Trump och liksom bränna blankarna, lite så här GameStop-läge. Till oss svenska sparare kan jag väl säga att det brukar inte vara en toppidé om man vill tjäna pengar och haka på såna här trader. Utan, visst, man kan tjäna pengar, men det blir någon typ av pyramidtrade där det gäller att sälja till någon ännu galnare. Man vill inte bli sittande med Svarte Petter här, kan jag säga.
Nej.
Sen är man ju lite sugen på att Kradesbacken kanske, tänk om den skulle köpa liksom Stefan Löfvens Facebook-forum eller det hade inte gått upp. Det hade inte varit några 50% upp där.
Nej, det hade inte varit.
Nej.
Hur är det då i Nobia, köksföretaget? Finns det några 50% att hämta där kanske i samband med den här nyemissionen nu?
Ja, men lite spännande är det, för den händer mycket spännande saker i Nobia. Den har ju gått upp 30% bara på senaste månaden här, vilket är oväntat när man liksom väntar in en nyemission här, företrädesemission dessutom. Och det är lite speciellt här, villkoren är ju så att en rätt ger möjlighet att teckna 3 aktier. Mm. Alltså precis omvänt mot hur det brukar se ut, att man behöver ett gäng rätter för att teckna en aktie. Utan här är alltså en rätt ger möjlighet att teckna 3 aktier. Och det innebär att det kommer finnas ett väldigt stort värde i rätten jämfört med vad det brukar vara. Så att nyemissionen innebär ju en stor eller jätteutspädning av aktierna, och spontant känns det som att man gör så här med det här upplägget för att man vill ge ut färre rätter och genom det sättet att sätta mindre press på aktien än vad som vanligtvis händer. Nobia-aktien har ju kollapsat om man drar ut grafen, men som sagt, sista månaden är den uppe 31%, vilket inte tillhör vanligheterna inför såna här nyemissioner. Så att det går inte att ge någon riktig liksom rekommendation just nu, men den är definitivt under bevakning, och det ska bli väldigt kul att se hur aktien och rätten kommer handlas.
Och det här bolaget och aktien hamnar ju också i det här utbombat facket som vi var inne på tidigare.
Verkligen, ja. Ja, men det här skulle kunna vara en bra trade om man kommer in i nyemissionen bra.
Mm, men jag håller med dig, det är svårt att ge något råd direkt här.
Ja, vi får vänta på vad som händer.
Sen vill du prata om Tagmaster, ett bolag du har gillat. Hur ser det ut nu?
Ja, men det kan vara dags med en liten uppföljning här, tycker jag. Det var en antennbolag från början som håller på med effektivisering inom trafik. parkeringslösningar, tåglösningar, bussfiler och så vidare. Tagmaster köper in sig eller köper något nytt bolag per år med sitt kassaflöde, och man är hyfsat lönsamma. Tjänade 90 öre per aktie förra året, alltså 2023, och står i 20 spänn. Egentligen gillar jag Tagmaster jättemycket, men det är lite, ja, men så här, det här skulle jag vilja ha en jättestor position i, men det är lite för litet och lite för svajigt för att man verkligen ska våga ta en stor steg här. Egentligen, de gör ju allt rätt, förutom att det är som vanligt som man aktieägare tycker att det går lite för långsamt. Jag vet inte om du har gjort det, men jag har i alla fall följt Tagmaster i princip 10 år, och de har haft bra perioder, de har haft dåliga perioder. Och det är väl det som skrämmer en från att liksom våga ta i ordentligt här. Tekniken, hur står sig den?
Det känns som att den är okej, sådär, men...
Ja, man vet ju inte. Ja. Det är omöjligt. Och man kan ju inte fråga bolaget heller.
Nej.
För de kommer säga att den är jättebra. Ja. Och man kan inte fråga konkurrenterna, för de kommer säga att den är dålig. Kanske ska man fråga deras kunder.
Också att marknaden är lite seg. Det är liksom ingenting som behövs riktigt. Man köper, så man köper de här grejerna lite när man har lite pengar över kanske. Lite så känner jag att...
Ja, det skulle kunna vara så...
Det är inget som driver på riktigt. Inga lagförslag, inga såna grejer. Regleringar.
Nej.
Jag vet inte.
Nej, men kanske att något parkeringshus vill effektivisera sig och då lyckas man. Jag vet inte. Men det är ett intressant bolag. Jag skulle vilja säga att de växte lite till innan. Och visade sig lite mer stabila innan jag klev liksom in hårt.
Ja, jag tror att det är en bra strategi från dig. Och på tal om att kliva in hårt. Det gjorde ju... Intrum styrelseordförande i Intrum-aktien här i veckan. Inför den här uppdateringen till marknaden. Mm. Det såg du.
Ja.
Köpt aktier för drygt 20 miljoner.
Det var... Ja.
Från att inte ha ägt en enda aktie innan.
Det är ändå modigt.
Ja, han hade ju lite optioner som jag antar är helt värdelösa.
Han sitter på ganska bra info, får man också
modigt
säga.
Och ja, lite... Ja. Jag vet inte, man kan ju tycka om den transaktionen.
Ja, vad tycker du?
Jag vet inte.
Okej. Okay. Det är inte så mycket att tycka. Man, tack för din åsikt.
Hade jag nog haft en ganska stark åsikt. Men givet hur svajigt läget är för Intrum så var det väl ändå ganska modigt. Men man kan ju också, som du sa där, tycka att han har ju lite bättre insyn än vad i princip alla andra har.
Mm.
Lite tveksamt.
Men det är ju inte hans fel att Dagens Industri har liksom en hetskampanj. Nej. Mot hans bolag.
Nej, precis.
Och lite rädda väl han aktieägarna genom att visa sitt förtroende. Så att jag tycker inte att han gjorde fel. Det är liksom han mot världen där, och det gillar jag.
Det var väl därför jag var lite sådär att jag inte hade en superstark...
Du skulle vilja fälla, men ja, i exakt. Det här i läget så friar du.
Lite så.
Mm. Med doubt.
Den här, lyssnade du på den här uppdateringen?
Nej.
Jag gjorde det såklart inte.
Nej. Gjorde du?
Ja.
Okej.
Okay. Lyssna på... Vad heter han? Andres Rubio heter vdn, va?
Okej.
Okay. Snacka engelska. Nej, men han argumenterar ju för att Intrum har en, liksom en, såklart en jättestark position, och det finns inga som helst planer på någon ny emission. Men allt det, alltså, det känns som att det innebär ju ingenting det de säger på en sån uppdatering. För
nej.
Att det kan ju liksom förändras på en vecka. Det kan komma en ny emission om 2 veckor, ja. I Intrum, ja. Utan att det skulle vara konstigt på något sätt. Så att det blir ju lite så här...
De har inga problem att ljuga.
Icke-händelse, ja. Och det, dels ljuga och att det kan förändras så snabbt.
Ja, plus att det, de är liksom skyldiga bolaget att ljuga lite grann. För skulle de börja svaja så blir de ju slaktade.
Ja, precis. Så att de... Precis så. De måste verkligen
ljuga. Finansiella marknaderna, det liksom byggs ju mycket på ljug för att hålla uppe förtroendet.
Banker och liksom såna här finansiella... bolag måste ljuga.
Ja, ja. 2 bittra män i källare som har blivit snuvade.
Ändå lite sanning i det.
Ja, ganska mycket sanning.
Ja. Men det jag känner som då ändå talar för en lösning som kanske inte är total katastrof alla bråse för alla aktieägare är ju då styrelseordförandens köpen då på liksom över 20 miljoner.
Mm.
Han gör ju inte bara det för att skicka ut en signal, utan det är ju ändå riktiga pengar.
20 miljoner är 20 miljoner som Lonnie Källan sa.
Jag kollade i Holdings, då hade han liksom kanske en portfölj på 100 som syntes.
Okej.
Okay. Eller knappt 100.
Knappt 100.
Ja, äger man sagt i Munters. Han är väl styrelseordförande i Munters också, tror jag.
Ja, det har varit en bra affär.
Mm. Men det är ändå pengar, tror jag, för honom. Som man inte bara vill liksom kasta iväg. Så det tycker jag ändå talar för att det kan ha varit en botten i alla fall som man såg runt 10-11 spänn här för någon vecka sedan.
Ja, och det är ju väldigt långt ner till den botten
det
igen.
Det är
inte så att man kommer kunna köpa där igen.
Nej.
Närmast, om det inte har gått käpprätt, och då vill man inte köpa som vanligt. Vi redan har förklarat världen.
Ja, precis. Ska vi avsluta med att förklara Moberg Pharma? Heter de Pharma fortfarande? Heter de bara Moberg?
Moberg, Johan, här. Ja. Är det börsens största bubbla just nu?
Det är inte kräm längre, eller?
Jo, men det är det. Mob 015 mot nagelsvamp. Den lever igen. Det här preparatet har man följt genom åren.
Det har man gjort.
Och nu har de lanserats i Sverige under namnet Terclara. Men de här stora förväntningarna som har gjort att aktien bara har skenat, den har ju gått nu på ett halvår från 5 kronor till 25 kronor. Och de här stora förväntningarna ligger då på nordamerikanska studieresultat som man ska få under januari 2025. Och här har man ett samarbete med Cypher Pharmaceuticals. Får jag godkänt? Ja.
Ja, det är svårt för mig. Jag kan inte läsa bokstäverna. Så att det är så. Okay. Men vi säger det.
Och de är noterade i Kanada. Och den här aktien har också gått som ett skott här sista tiden. Cypher har skrivit i sina rapporter att de är väldigt optimistiska för det här preparatet och för det är de som säljer Mob 015 i Nordamerika och Kanada då.
Ja.
Och det här har smittat över sig då på Moberg. Mobergs aktie är upp 60% i år och det är lite svårt att förstå den här bubblan. Särskilt som det finns en teckningsoption här också som handlas och den kommer ge Moberg 100 miljoner kronor plus just nu, vilket är jättebra för deras kassa, men det kommer också bli en rejäl utspädning här. Så har man varit med sedan Peter Wolpert eran så är man ju ganska skeptisk till vad Moberg kan leverera till sina aktieägare på lång sikt, skulle jag säga. Och på 25 kronors nivån skulle jag verkligen tacka för kaffet och sälja.
Ja, jag är ju liksom ingen tåsvampsexpert, så att jag bara instämmer med dig där.
Det är bra, Johan.
Ja, tycker att det var bra. Bra, men John, dagens avsnitt är ju inte avklarat här.
Det är det inte.
För vi har ju träffat två glada killar.
Det har vi gjort.
Från Skåne.
Från Skåne.
Ja, och det är ju inga mindre än Haki Safeties vd Sverker Lindberg och CFO Thomas Hilmarsson som kom hit och berättade om det nya Haki, kan man säga.
Ja, men från Midway till Haki och resan de har gjort och ska göra. Väldigt bra snack och väldigt intressant bolag. Tycker verkligen man ska lyssna på det här för att lära sig om ett nytt bolag.
Ja, och vi ska också säga att vi är sponsrade av Haki den här veckan. Här kommer det snacket. Då säger vi välkomna till Haki Safety och vd Sverker Lindberg och CFO Thomas Hilmarsson. Välkommen till Börspodden.
Stort tack.
Tack så mycket.
Kul att ha er här. Ni kommer ju direkt nerifrån södra Sverige.
Vi har flugit från Sturup idag på morgonen, ja.
Ni är ett Skåne-baserat bolag.
Stämmer det, vi är baserade i Malmö.
Och du är från Skåne, hör man direkt.
Jag är från Lund, stämmer, som närheten av Malmö då.
Det är viktigt om man är från Lund eller Malmö.
Det är stor skillnad, ja.
Pluggar du i Lund med?
Pluggar i Lund också.
Till?
Civilekonom.
Okej, som jag och Johan då. Och Thomas, vad pluggar du till?
Jag pluggar till civilekonom jag också. Men jag har lite annan bakgrund än Sverker. Så jag kommer från Island ursprungligen men har bott större delen av mitt liv i Sverige. Men en stor del i Göteborg var av min dialekt också.
Kan du prata isländska?
Absolut kan jag det.
Okej, kan du rida Islands hästar?
Har gjort, jag skulle inte säga mig någon expert på just det området.
Men det har jag gjort.
Okej.
Det ser man. Vi har pratat en hel del inför den här intervjun, jag och John, för att vi har ju följt Midway länge. Det är ju en sån här börsklassiker, noterades till 89 om jag inte är fel underrättad.
Stämmer.
Och vi kan väl liksom börja i Midway för att det är därifrån ni kommer. Så berätta lite om bakgrunden.
Ja, Midway är ett känt gammalt konglomerat skapat av Sten K. Jonsson och det var en favorit bland aktiespararna med höga utdelningar. Det gick väldigt bra under många år. När jag kom in 2016 så hade bolaget gått med förlust under många, många år. Hade hög skuldsättning och brottades med sin portfölj av bolag. Bristande lönsamhet helt enkelt. Och då fick vi sätta oss ner och göra om strategin totalt. Vi kände det att vi måste göra någonting med bolagen vi har i portföljen. Man kan inte bara köpa ett bolag och låta det vara, utan man måste ta sig an det. Så vi sålde bolag, lade ner bolag och fokuserade på det bolaget som var starkast, det vill säga Haki, som då höll på med byggställningar. Och så sa vi att Midway ska inte längre vara ett konglomerat, vi ska bli en industri. Så det var första stora förändringen vi gjorde. Så att det var väl historiken lite grann. Thomas, kan du också ge din syn på den biten?
Jo, det stämmer. Det gamla konglomeratet var ju väldigt blandat. Allt ifrån bilåterförsäljare till leksaksimportörer och annat. Och i samband med fokuseringen så för att bygga framtiden så var strategin att genom Haki därefter skapa en industrigrupp. Men först gällde det att, ska man säga, montera ner konglomeratet. Så sälja av och lägga ner verksamheter och därefter starta tillväxtresan. När renodlingen var klar så började den nya tillväxtresan med att skapa industrigruppen runt Haki, och det är det som är Haki Safety idag. Och där har vi sedan pandemin, sedan 2019 så har vi förvärvat 4 olika verksamheter för att bredda produktportföljen men också geografiskt var koncernen finns. Och under den resan så har vi dubblat koncernen, både omsättningsmässigt men också i andra aspekter. Och det är det som är då Haki Safety idag.
Men av det gamla Midway så är det egentligen bara Haki som är kvar nu? Eller finns det något mer bolag som...
Vi har ett bolag kvar som heter Landqvist som vi tillsammans med lokala ledningen utvecklar. Det är inte ett bolag vi bygger en strategi om på ett följe runt. Och vi förvärvar inte liknande bolag där, utan fokus är på Haki, säkerhet på arbetsplatser. Och Haki, där har vi också genomgått en resa, för det var ett bolag med fokus på byggställningar. Och nu har vi då utvecklat det till att arbeta med säkerhetslösningar. Så vi breddar portföljen som Thomas var inne på, och vi breddar oss geografiskt. Vi vill då komma ur fokus på en kategori, utan nu är vi flera kategorier. Energi, industri, infrastruktur, byggnation i Europa med flera produktportföljer. Fokusera på säkerhet.
Men gör ni tilläggsförvärv då, eller växer ni organiskt med Haki?
Vi kör både och. Så vi har både organiska tillväxtprojekt och vi växer genom förvärv. 4 förvärv sedan 2019 som Thomas då sa. Storbritannien, Frankrike, Österrike, Skottland, England är de 2 förvärven i Storbritannien då. Så att det har varit lite blandat.
Vad var det i Haki då som gjorde att ni kände att det här är värt att satsa vidare på och bygga kring, så att säga?
Om man tittar på trenderna i marknaden så är det vissa megatrender som är bra för Haki. Man har en tillväxt av populationen. Det gör att du behöver mer infrastruktur, du behöver mer energi, du behöver mer industri, du behöver mer bostäder, du behöver bygga mer. Och samtidigt ser man då allt högre krav på säkerhet. Och Hakis produkter var säkrare än de flesta konkurrenters. Och utöver det så var Hakis produkter effektiva. Med ökade lönekostnader så passade det väldigt bra in i samhällstrenderna det också. Och då kände vi, ja men då bygger vi på det och så köper vi andra produkter som kompletterar Haki. Eller ersätter Haki om det så må vara på sikt.
Vad förvärvar ni till för multiplar?
De bolag vi tittar på är ofta små och medelstora bolag. Ofta entreprenörsägda eller familjeägda och har funnits i generationer. Multiplarna brukar ligga på mellan 4-6 på EBITDA-nivå. En EBIT-nivå, ofta liknande nivåer beroende förstås på hur mycket avskrivningar som det finns i bolagen. Det är viktigt för oss att de passar in i Hakis vision. Att de passar ihop med säkerhetslösningar på tillfälliga arbetsplatser. Men det får gärna vara i andra produktområden och det får gärna vara i andra geografier. Så att vi blir mindre volatila till specifika branscher. Historiskt har vi varit väldigt volatila mot nybyggnation av bostäder. Det har vi lyckats minska med de 4 förvärv vi har gjort. Men vi skulle gärna vilja risksprida oss ännu mer.
Men jag tänker så här, hur vet man att ni inte gör om samma misstag Midway gjorde tidigare? Att ni förvärvar och sen blir det dåliga förvärv. Vad gör ni bättre den här gången?
Alltså, förvärvar man ett bolag ska man göra någonting med det. Man kan inte bara köpa bolaget och låta det vara. Och vi ska kunna göra någonting bättre än tidigare ägare, och det är synergier vi är ute efter, och då i synnerhet i försörjningskedjan, inköp eller produktion. Men även cross-selling mellan geografier med den nya produktportföljen, så synergier och integration in i Haki då. Inte köpa och lämna dem i fred.
Men tappar man inte mycket om man köper ett familjeföretag i Storbritannien? Tappar man inte liksom ägarens hunger när det hamnar då i Haki och sen sitter ni här i Sverige och sen ja, kanske inte utvecklas lika bra som man trodde?
Den risken finns ju naturligtvis, men det gäller ju att vi väljer bolag väldigt, väldigt noga och att vi känner att kulturen är rätt. Tittar vi då på Vertomax som med rötterna i Storbritannien, så hade de tidigare ägarna arbetat i svenska bolag och uppskattade svensk bolagskultur. Så de ville gärna ha en svensk tagare och hade använt den kulturen i sitt eget bolag. Så vi passade väldigt väl in. Och sen har de stannat kvar i bolaget och ena ägaren är fortfarande kvar. Och nu är det väl snart 4 år sedan vi förvärvade det bolaget och arbetar fortfarande med. Så att,
kan inte ge lite exempel på vad det är för produkter som ni har köpt och som ni kanske gärna vill köpa in i framtiden när ni tittar på tilläggsförvärv?
Om man tittar på, historiskt har vi då haft systemställningar som då är byggställningar som är effektiva att sätta upp och säkra. Nu är det mer ställningar som passar bra när man bygger, eller produkter som passar bra när man bygger på höjden. Om du bygger en skyskrapa i Toronto så sätter man upp staket på varje våningsplan. Sedan hänger man ut nät, så om man tappar saker så skyddar man folket som går på trottoaren nedanför. Eller så är det då att man krokar fast de som arbetar på hög höjd, så skulle de ramla så har de någonting som tar emot. Så det är mindre enklare produkter ur ett, eller inte lika stora komplexa investeringar som det är på systemställningssidan, utan det är mer av en mindre enklare investering. Det är lättare att komma in och säkerhet är viktigt. Det är nischer som vi har hittat som man kan hålla en god marginal på.
Hur finansierar ni era förvärv? När ni har ju hyfsat stor nettoskuld, 375 miljoner tyckte jag det stod i senaste kvartalsrapporten. Ni har ett börsvärde på just under 700. Men hur lyckas ni finansiera de här nya förvärven?
De senaste, just den förvärvsserien som har pågått de senaste 4 åren, så har vi finansierat samtliga förvärv med egen kassa. Och därmed sagt, så i kombination med att vi har satsats mycket på vissa organiska tillväxtprojekt, exempelvis det vi kallar strategisk uthyrning i Norge mot energisektorn, där vi är inget uthyrningsföretag, vi är en producent som säljer. Men för att komma in på nya marknader och nya kunder så är det ett bra verktyg att låta kunderna hyra produkterna under en 1-3-årsperiod för att senare köpa ut. Det binder förstås kapital för oss under en period, men det blir ett utköp i senare. Men både förvärven och tillväxtprojekt tillsammans med att vi hade en kraftig tillväxt under 2022 gjorde att vi band mycket kapital. Mer än vad vi hade planerat för. Därav vår skuldsättning så som den ser ut idag. Den är på väg neråt, men vi har fortfarande mer att göra, framförallt avseende att frigöra rörelsekapital. Men förvärven är finansierad från egen kassa och ambitionen är att mindre och medelstora förvärv ska vi hantera genom vårt löpande kassaflöde. Har vi större förvärv eller en kombination av flera förvärv samtidigt, ja då kanske måste se över en annan kapitalanskaffning för att finansiera det.
Jag tycker ni känns ändå rätt positiva, för ni delar ut 90 öre per aktie här, så att ni måste väl ändå känna er rätt trygga med liksom er balansräkning.
Om man ska titta på, vi börjar lära känna bolaget väldigt väl. Det är svårt att lära känna ett konglomerat som har haft dålig lönsamhet med hög skuldsättning över tiden. Men vi har ju lärt känna bolaget de senaste åren och ja, vi känner oss trygga.
Vi kan väl lite kort gå igenom 2023 också. Ni omsatte, vad var det, 1,2 miljarder ungefär. Växte någon procent. Hur ser ni på marknaden framöver här? Du var inne på att ni har minskat beroendet av nybyggnation och sådär. Vilka är de stora drivkrafterna för er?
Det stämmer. Om man ser, vi hade en väldigt fin tillväxt från pandemin fram till 2022. Där vi dubblade koncernen omsättningsmässigt. Under 2023 så har vi haft lite motvind och stiltje. Där vi har legat på ungefär samma nivå om man tittar rullande 12 omsättningsmässigt. Vad är det då som inte har funkat bra 2023 som funkade bra tidigare? Nybyggnation av bostäder i Sverige tror jag alla har koll på att det har gått ner. Och även om vi är mindre exponerade mot nybyggnation så är vi ändå det. Så att det har påverkat oss negativt på den svenska marknaden. Även nybyggnation av bostäder i Kanada har påverkat oss negativt. Där har vi haft en kraftig minskning i vår verksamhet om man jämför med 2022 till exempel. Sen den tredje aspekten som inte har varit så bra för oss under 2023 har varit att viss del av vår produktportfölj, och då framförallt det som vi pratar om, systemställningar, det blir som en kapitalinvestering för våra kunder. Och just kapitalinvesteringar har kunderna hållit igen med den senaste tiden. Man väntar gärna så länge som möjligt. Så att vi ser fler mindre orders snarare än flera stora orders under 2023. Det har varit en trend. Vad är det som funkar bra då? Även om det är motvind på marknaden. Energisektorn i Norge investeras det väldigt mycket i fortfarande. Och där har vi flera produkter som går mot energisektorn. Både mot oljeindustrin har det varit historiskt, men mer och mer mot förnybar energi.
Där säg någon produkt.
Vi har systemställningar i aluminium som används för att dels på oljeplattformar. Dels när du ska göra bygga även renoveringar men också nedmontering av det. Men samma produkter kan även användas till exempel till fartygsbygg eller du ska bygga vindkraftverk eller andra projekt som används inom förnybar energi. Aluminium är lättare att arbeta med än stålprodukter och därför passar de bra i de miljöerna där det är lite svårare att komma åt. Vad är det mer som funkar bra? I energisektorn så har vi infrastruktur och då framförallt i Danmark. Finns det flera projekt pågående, Fehmarn Bält-bron men också renovering av flera broar. Just brorenoveringar tycker vi mycket om.
Vi ser brorenoveringar som någonting väldigt stort framåt. I Norge finns ett stort antal broar som är i behov av underhåll till exempel. Så det är en spännande marknad. Vi har bra produkter som vi använder i Skottland också just nu.
Men får jag fråga, ni är på den kanadensiska marknaden men inte på den amerikanska?
Det stämmer, det är bara Kanada och det via ett av förvärven har vi kommit in i Kanada med fokus i Toronto är området då i synnerhet och just att bygga på höjden. Men vi tittar ju på Nordamerika opportunistiskt, men just nu är det Europa som är fokus men opportunistiskt USA.
Har ni varit och kollat på någon hockeymatch i Toronto? William Nylander heter.
Nej, det har vi inte varit. Nej, tyvärr.
Ni gick ju också ut med nya finansiella mål här nyligen. Omsättningen ska upp till 2 miljarder 2027 och en EBITDA-marginal på 10%, va? Hur ska man se på de här målen då? Är det, om vi börjar med omsättningen, antar en kombination kanske av förvärv och organisk tillväxt?
Det stämmer, det blir som en dubbling. Vi har gjort det en gång tidigare, vår ambition är att göra det igen. Så målet är kopplat till den tillväxtresa vi vill göra. Svårt att säga en exakt fördelning, men någonstans 50-50, 40-60 skulle jag säga är ambitionen på organiskt versus förvärv. De andra två målen är tanken att visa under vilka förutsättningar vår tillväxtresa ska vara på. Så ett lönsamhetsmål på 10% EBITDA-marginal. Och ha en skuldsättningsgrad mätt som net debt genom EBITDA på under 2,5 gånger. Och det i kombination med vår utdelningspolicy som vi har lanserat. Med en utdelning på 25-50% av nettoresultatet över tid.
Och hur ser den här marknaden ut då? Generellt? Är det många småspelare så att det går att hitta, att det finns mycket förvärv att titta på? Eller hur ser marknaden ut?
Man kan dela upp det i två större områden. Den ena är då systemställningar. Där är det en handfull stora internationella spelare. Sedan är det vi kallar för works on safety. Och det är där vi har förvärvat de senaste 4 åren. Och det är där vi ser en möjlighet att konsolidera marknaden.
Okej, så det är där man ska räkna med att förvärven kommer antagligen?
Det är där vår ambition är, ja.
Hur många förvärv gör ni på ett år?
Våra ambitioner är att göra mellan 1-2 förvärv per år över tid. De senaste åren har vi gjort 4 förvärv. 2023 gjorde vi inget. Året innan det gjorde vi 2 förvärv. Så att en ambition med 1-2 förvärv.
Och lönsamhetsmålet då? Det ska uppnås genom helt enkelt lite skalfördelar. Ni blir större, synergier och så vidare.
Vi har i våra förvärv ser vi fina synergier och vi sa det på vår kapitalmarknadsdag, att i målbolagen så ser vi besparingar på 5-10% av cost of goods sold, alltså i synergier när vi förvärvar ett bolag.
Det här låter ju ganska bra, billigt bolag om ni uppnår de här målen. När ska man köpa aktien då? Jag såg att du skrev i Q4-rapporten här att man kanske skulle vänta sig ett litet svagare Q1 då ni hade, i alla fall som jämförelse kvartal, när ni hade ett väldigt fint sånt kvartal, ja men 2023 då.
Det stämmer. Vi kan, lönsamhetsmässigt så kan vi vara väldigt ryckiga mellan kvartal. Och det är just beroende på när vi får större ordrar. Och de är inte, de kan komma ett kvartal eller nästa. Men de, och för att de kommer ett år betyder inte att de kommer i nästa. Så ser man på oss kvartal mellan kvartal så kan vi uppleva oss väldigt ryckiga lönsamhetsmässigt. Men ser man över tid så har vi haft en väldigt stabil utveckling lönsamhetsmässigt från 2020 till 2022. Därefter hade vi dalande del 2023 och såg en vändning i Q4. Men som du själv är inne på så indikerar vi att Q1 2023 var ju det kvartalet då vi hade högst omsättning. Just på grund av att vi hade flera stora beställningar. Så att det var en flaggning i våran kvartalsrapport att mer ge en indikation på att det var ett av våra högsta kvartal förra året.
Har ni några typ av återkommande intäkter? Eller ska man tänka att det är återkommande att folk behöver köpa saker som går sönder? Att det slits eller...
Det är, tittar man på systemställningar så är det en ständig konsumtion av en liten del av det hela. Sen så gör man stora påfyllningar. Tittar man på Works and Safety så är det en mer återkommande inköpscykel.
Så det är lite tänker olika. Om du jobbar på en skyskrapa i Toronto vill du kanske inte ha begagnade grejer.
Nej, och det är ju säkerhet vi arbetar med så det gäller att produkterna är fint skick.
Och om man ju tittar på 2024 och liksom framåt andra halvåret, många börsbolag pratar ju om här i samband med Q4-orna att man ser eller tror att under andra halvåret så ska det börja vända upp lite grann, kanske påhjälpt av räntesänkningar och så vidare. Har ni lite samma syn eller hur ser ni ut på året?
Vi har en kortare horisont än flera bolag på börsen. Det är att vår orderbok är, vi sitter inte med en orderbok på månader utan den är snarare på veckor. Så att vi har väldigt kort framförhållning när vi ser det. Men det som vi indikerar i Q4-rapporten så ger vi en signal av att det är kanske början på året är lite lägre för oss. Snarare än framåt.
Det är alltid kul att ha vdn och CFO:n här. Hur mycket aktier har ni själva i Hacki?
Så mycket som vi någonsin kan. Jag kommer inte ihåg exakt hur mycket jag har. Och vi har optioner också.
Ja. Sverker ligger på strax över 30 000 aktier. Jag äger 13 000 aktier. Sen är vi båda med i ett teckningsoptionsprogram som lanserades för ett tag sedan som vi båda har köpt oss in på med egna pengar. För för min del en ansenlig summa pengar. Och där har vi en strike-kurs som då ska uppnås i maj-juni nästa år. Som ska upp emot en 38-40 kronor för att vi ska gå break-even på det programmet. Så att vi har ju satsat in oss rejält på att den här tillväxtresan ska nås.
Ja, men spännande. Det ska bli väldigt kul att följa Haki nu med den här nya inriktningen. Och tack för att ni tog tid och kom till Börspodden.
Tack så jättemycket.
Tack så mycket.
Slut på avsnitt 553, John. Hur ser det ut med innehav? Jag har ju såklart då den här Grunder-traden live. Essity,
lång. Essity, trevligt. Mm. Jag har lite Tagmaster. Mm. Även mina bolag.
Ja. Bra, inget mer. Nej, bra. Nästa vecka blir en liten specialare.
Det blir det. Ni kommer inte bli missnöjda.
Nej, förhoppningsvis inte.
Vi kan inte lova något.
Nej, det gör vi aldrig. Ja, men håll utkik efter den och ha det så bra. Vi hörs om en vecka igen. Tack för att ni lyssnade. Hej då!
Det gör vi. Ha det så bra. Hej då!